Hej kära församling, eller hej alla kära får kanske jag ska säga, för ämnet är ju den gode herden. För så kan man se det utifrån den här bilden, den här liknelsen som vi ska fundera på, som vi ska fundera över idag. Och till er som inte är medlemmar i den här församlingen eller som är på sommarbesök, eller till er som kanske inte är en kristen, oavsett, fint att se er också. För er som inte känner mig så heter jag Daniel Mämke, och ska få lära ett litet stycke av Bibeln till er idag. Det är så att i Bibeln så finns det många andliga sanningar. Men det är inte alltid som teknikaliteter eller det direkta språket riktigt kan göra texten rättvisa. Och därför har Gud ibland använt sig, eller ganska ofta, av bilder. Och ibland av poesi, ordspråk, sånger och annat. Och en av dem är herden, den gode herden. Bibeln fullständigt dryper av den typen av bilder på Gud. Och även faktiskt lite grann på mänskliga ledargestalter. Det är en fantastisk bild, och vi hade kunnat välja många texter. Psalm 23, liknelsen om det förlorade fåret. Men vi håller till i Johannesevangeliet den här sommaren. Och tanken är att vi ska gå igenom Jesus så kallade jag är-utsagor. Vi har redan fått lyssna till hur Jesus är livets bröd, det vill säga att han ger mat för våra själar. Vi har hört hur han är världens ljus, det vill säga att han lyser upp vårt syndiga mörker. Och att han är dörren, det vill säga att han leder oss in i sitt rike och gör oss levande. Och idag ska vi få läsa några verser från kapitel 10 i Johannes, verserna 11-16. Och senare i sommar ska vi även få lyssna till det fantastiska faktum att Jesus är uppståndelsen och livet, att han är vägen, sanningen och livet, samt vinträdet. Men idag, herden. Och jag tänker vi gör så, vi ställer oss upp i respekt för Guds ord. Och för er som vill följa med i era biblar så är det från Johannes kapitel 10 som sagt, verserna 11-16. Och där står det så här. Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Den som är lejd och inte är herden som äger fåren, han överger fåren och flyr när han ser vargen komma. Och vargen river dem och skingrar jorden. Den som är lejd bryr sig inte om fåren. Jag är den gode herden. Jag känner mina får och mina får känner mig. Liksom fadern känner mig och jag känner fadern. Och jag ger mitt liv för fåren. Jag har också andra får som inte hör till den här follan. Också dem måste jag leda och de kommer att lyssna till min röst. Så ska det bli en jord och en herde. Tack Jesus att du är den gode herden. Jag ber helige ande att du ska hjälpa mig idag att bena ut de här texterna. Jag ber att allt som inte är från dig ska få glömmas bort, Herre. Jag ber att jag ska kunna måla bilden så vacker som möjligt, men samtidigt så naken som möjligt också. Helige ande, hjälp oss idag. Amen. Varsågod och sitt. I vers 11 och vers 14 så står det underbara. Jag är den gode herden. Jag inleder denna predikan med att direkt befästa det uppenbara. Vem är herden? Ja, men det är ju Jesus, eller hur? Det ser vi i denna text. Han säger det uttryckligen själv. Jag är den gode herden. Men det står inte bara jag är herden, utan jag är den gode herden. Det finns många herdar i denna värld, eller hur? Många ledare. Men det finns bara en som är god, som är fullständigt god. Och det är Jesus. Men när vi hör dessa ord, då tror jag att vi lätt faller in i den här söndagsskoleversionen av den här bilden. Ni ser på bilden, Jesus är glad, barnen är glada, fåren är glada, de är underbart fluffiga, allt är så fluffigt, blommorna blommar, gräset är sommargrönt, det är sammetslent, solen ler, alla bin skapar sockersöt honung, himmelen är klarblå, molnen är ännu fluffigare än lammen och kaninerna parar sig. Problemet är, verkligheten ser inte ut så här. Det fångar liksom inte riktigt in vad det innebär att Jesus är herde. Och inte heller vilka fåren är, eller omgivningen heller för den delen. För i den situationen som Jesus talar till och i det sammanhang han påstår att han är den gode herden i, så är inte herdeyrket något gulligt. Det är inte fluffigt. Inte heller är det glamoröst, snarare tvärtom. Tidigare i gamla förbundet, i gamla testamentet, då hade det högre status. Det ansågs positivt med herdar och Gud som sagt är en herde. Hade du många kor och getter, ja, men då var du rik. Exempelvis så beskrivs Jobb i gamla testamentet som att han är den mäktigaste mannen i Österlandet. Och så räknas hans boskap upp. 7000 får, 3000 kameler, massa oxar och åsnor. Men under romersk tid så då är det istället status ifall du har en position i samhällsapparaten. Något mer aktningsvärt, men inte en herde. Nej, förmodligen är hederskapet mer något sånt här som på bilderna ovan. Jag letade faktiskt fram ett par bilder i min mors fotoalbum på herdar ute i vildmarken i Jemen där jag växte upp som missionärsbarn. Och jag minns att bilden av herdarna som vallade sina får, det var inte en syn som främst liksom presenterade en gullig bild med massa lamm, utan att det såg slitsamt ut. Det är min minnesbild. För det är en helt annan kontext. Det är, som ni ser, omgivningens karga stepp och stenökenlandskap. Den i Mellanöstern, precis som i Judén där Jesus verkade och predikade. Det är torrt. Solen gassar. De farliga vilddjuren hotar. Var ska du hitta vatten? Frågorna är många. Och så vidare. Utmaningarna är många. Och tänk stanken, flugorna, smutsen. Du som herde måste hantera allt detta för att rå om fåren. Och inte minst avföring och annat gojs i ullen. Tänk alla konkelbär, höll jag på att säga. Alltså på fåren och inte på herden. För er som inte vet vad det är, grattis till er. Hur som helst, detta är den miljö och det sammanhang som Jesus säger. Jag är den gode herden. Jesus är inte god för att allt är blommigt och underbart. Utan trots det slitiga så är han herde. Så med detta i bakhuvudet när vi fortsätter att bena ut texten. Jesus väljer inte att kalla sig för kung i detta sammanhang. Han är det också såklart. Han väljer inte heller att kalla sig general, verkställande direktör, föreståndare, adelsman, utan herde. Hur uttrycker sig då detta faktum att Jesus som herde är god? Om vi på allvar menar att Jesus är den gode herden. Denna fantastiska bild. Låt oss leka lite med den bilden. Laborera lite med den, för jag tror det finns många bottnar här. En viktig sak är att herden har omsorg om sina får. Herdens omsorg. Det finns alltså en terapeutisk aspekt hos den godheten. Trots alla behov som sliter så är han beredd att ge dem mat, vatten, beskydd. Och det kräver tid, engagemang, resurser. Och det är en av anledningarna, tror jag, att Jesus i vers 11 säger: den gode herden ger sitt liv för fåren. Att vara herde, det handlar liksom inte om att sätta sig själv först, utan att sätta fåren först. Och självklart måste också herden ta hand om sig själv för att ta hand om fåren. Men allt syftar till att fåren ska ha det så bra som möjligt. Och därför är det så viktigt i det kristna livet att vända sig till Jesus med sina behov. Har vi själsliga sådana behov så tröstar hans käpp och stav oss. För han är vår själas herde och vårdare, säger Petrus i sitt brev. Om ett får mår dåligt finns herden där och försöker lösa situationen. Om ett får är ensamt vallar herden tillbaka det i flocken och så vidare. Och här tror jag också att psalmerna har en otrolig funktion att fylla. För många i historien, många får i historien, har läst psalmerna, läst Guds ord, begrundat dem och fått tröst, inte minst i bön. Guds ord är vår själsliga mat. Men herden har inte bara ansvar för fårens själsliga väl, utan också för de basala kroppsliga behoven. Om fåren är törstiga så leder herden dem till vatten där de finner ro och släcker deras törst. Om fåren är hungriga så för han ut dem på gröna ängar för att beta. Om ett får har skadat sig förbinder han såret. Och om ett får lider brist på något sätt så finns den gode herden där för fåret. Och därför tror jag att det är så viktigt med diakonin i kyrkans liv. Det har alltid gått hand i hand i kyrkans historia. Det är bra allt det här med att be till herden för sina vardagliga behov, vända sig till Gud. Men kyrkan måste ta aktiv del i Guds utsträckta hand. Sen är det så att givetvis kan herden också göra mirakel. Jesus gick runt där, träffade människor, helade dem. Och det gör han än idag. Han kan hela det själsliga, han kan hela det kroppsliga. Och ibland så glimtar Guds rike liksom till i vår tidsrymd, här och nu. Men omsorg, tror jag, omsorgen handlar i första hand om vårt dagliga, vardagliga kristna liv. Vår vandring mitt i vardagsmöden. Och denna omsorg för själ och kropp, det sträcker sig över hela livet. Inte bara när vi är spädbarn i tron och vi är helt utlämnade och inte kan få se oss själva, utan ända tills vi är gamla. Profeten Jesaja, han är inne på det här. Jag tror herde tanken ligger bakom den här texten. Hör på mig, ni av Jakobs hus, alla ni som är kvar av Israels folk. Ni som har varit lagda på mig från moderlivet, buna av mig ända från moderskötet. Jag är densamme tills ni blir gamla. Och jag ska bära er ända tills ni blir grå. Jag har gjort det förut och jag kommer att lyfta, bära och rädda er. Det gäller hela livet. Och några kapitel senare så säger Jesaja: de ska varken hungra eller törsta. Ökenhettan och solen ska inte skada dem, för deras förbarmare ska leda dem och föra dem till vattenkällor. Låter nästan som psalm 23, eller hur? Och de här texterna, de pekar, tror jag, profetiskt på Jesus. Jesus är den här herden som Jesaja talar om. Kom till honom med era själsliga och kroppsliga behov. Be till honom i vardagen och inte bara i nöden, utan oavsett var vi är i det här spannet i livet. Jag tror det finns ytterligare en fantastisk aspekt av herdens omsorg. Och i dagens verser så beskrivs det i kontrast till den gode herden. Det beskrivs negativt. Vi läser verserna 12 och 13. Den som är lejd och inte är herden som äger fåren, han överger fåren och flyr när han ser vargen komma. Och vargen river dem och skingrar jorden. Den som är lejd bryr sig inte om fåren. I det sammanhanget, kapitel 10, så kritiserar Jesus judarnas ledare i sin samtid. Han tjafsar med fariseerna och han liknar dem vid lejda herdar, det vill säga legoknektar. Ledare för egen vinnings skull, de som är inhyrda. Så jag tror att om kyrkans herdar inte rör om fåren, då är de som de här onda herdarna som Gud fördömer i Hesekiel 34, Jeremia 23 och Zakaria 11. De är lejda. Och profeterna, de skräder inte i orden i sin kritik mot Israels herdar, det vill säga ledare som inte rör om folket. Men i kontrast till det så beskriver profeterna Gud som en herde som aktivt söker sina får och deras bästa. Det är egentligen inte främst så att vi som får ska komma till Gud, utan Gud kommer till oss. Han ser aktivt hur vi har det. För den som är lejd bryr sig inte om fåren. Men Gud är inte lejd. Och det här tror jag kan föras över till vår samtid också. Det finns herdar som är det för positionens skull. Men så är inte den gode herden. Han har full koll på sin jord. på sin flock. Han överger inte fåren när vargen kommer. Han flyr inte när fienden står vid dörren. Han böjer sig inte när bekymmer, motstånd, synd och splittringar härjar. Och om vi backar några verser till vers 2 fram till 4, så tycker jag det beskrivs otroligt, otroligt vackert. Jag tror Jonas läste det förra veckan också, men vi läser det igen. Den som går in genom porten är fårens herde. För honom öppnar portvakten och fåren lyssnar till hans röst. Han kallar på sina får och nämner dem vid namn och för ut dem. När han har fört ut alla sina får går han före dem. Och fåren följer honom eftersom de känner hans röst. Här ser vi hur den gode herdens hjärta för fåren är. Det står i vers 12 att den gode herden, det är han som äger fåren. Det är han som har koll på sin flock. Och se här i vers 3. Varje dag så kallar han på sina får. Han nämner dem vid namn. Det är som att han står vid follan, vid porten, vid grinden. Öppnar grinden varje dag, släpper ut dem och så räknar han dem. En efter en efter en. Och han kallar dem vid namn. Kom här, Andrej. Kom här, Emily. Kom här, Jenny. En efter en, han ser till så alla är med. Han slutar inte förrän alla är med. Så den gode herden, han står liksom inte bara längst fram i ledet och går före dem, som det står i vers 4, utan han står också bakom dem. Han står längst bak och ser till att alla hänger med. Det är enkelt att tro att ledarskap är att gå i täten. Men det är minst lika viktigt att stå längst bak, där ingen ser. Och det tror jag är otroligt fundamentalt. För vers 12 så stod det också att vargen kommer. Och jag tror att det kan innebära många saker. Vargen kan vara synd, splittring, villoläror. Otroende som försöker förleda fåren. Folk som beter sig illa mot den. Mobbning, lögner, intriger. Vad vet jag? Det finns många hot i vår värld. Och var har fienden sin största chans? Jag tror att det är som när man ser på naturprogram. Jag älskar naturprogram, mitt i naturen. Och från helikopterperspektivet, när de filmar med helikopter, så tycker jag att det blir extra tydligt, den här poängen. För då ser man liksom hur vargen kommer och flocken börjar fly. Och ju mer tiden går, desto mer avlång och sårbar blir flocken. Och det är i princip alltid de längst bak som inte hänger med, som faller offer för vargen. De svaga, de sjuka, de gamla, de unga, de späda. Där har vargen oftast sin chans. Men där längst bak står Jesus. Den gode herden, han står mellan fienden och fåren. För han är inte lejd, han känner dem, han räknar dem en och en. Och benämner dem vid namn. Vi går vidare till vers 14 och 15. Jag känner mina får och mina får känner mig. Liksom fadern känner mig och jag känner fadern. Herden tar inte bara hand om fårens behov eller skyddar dem från faror. Nej, han känner dem. Liksom fadern känner Jesus. Det är som en faders relation till sina barn. Det är en faders omsorg. Och därför handlar det inte bara om fårens basala behov utan också om förmaning. För som fader har man ansvar för vägledning, för tillrättavisning. Herden är ansvarig också för flockens moraliska status, inte bara dess terapeutiska status. Vi lever i en tid där inte bara faderlöshet gör sig gällande, utan den är också under attack i någon mening. Det tror jag är en av dessa vargar i samhället som attackerar flocken. Och ni får ursäkta mig, kära kvinnor. Det kanske talar lite extra till männen nu, jag vet inte. Eller så gör det till er också. Och det känns lite förmätet för mig som inte är en far och inte har några barn att tala om detta. Men jag tror att jag utifrån texten kan gräva fram några sanningar i alla fall. Jag tror att vi behöver se på Jesus som en förebild, som herde. För det ligger faderskap i hederskapet. Inte minst när det kommer till ytterligare en viktig sak i ett fårs liv. när de behöver ansas. När deras ull har blivit vildvuxet och saker och ting har gått snett, alla människor syndar, kristna som okristna, får en inte bättre på den punkten. Så är det. Tyvärr är det inte bara vargen, någon utifrån, som riskerar att skada fåren. Utan det händer tyvärr att fåren sliter i varandra, skadar varandra, behandlar varandra illa. Och ibland går fåren sin egen väg. De struntar i Guds bud, beter sig på ett sätt som gör dem vildvuxna. Och då tror jag att det är herdens uppgift, som känner fåren som en far, att se till att vägleda de felande fåren. Att tillrättavisa dem i kärlek, få dem att sluta kivas och verka för försoning. Men då behöver man känna varandra. Jag känner mina får och mina får känner mig, liksom fadern känner Jesus. Och därför är det så att det att vara herde, det är inte bara handlar om att vara ansvarig för fårens behov. Det ska vara utifrån det förtroende och den relation man har. Det är något mer än att bara ge del ut mat och vatten. Det är mer än något terapeutiskt, utan som en relation som Gud och fadern har. Men en tillrättavisning kan aldrig vara utan kärlek som orsak och mål. Jesus var lydig i fadern i allt, men hans får behöver ansas ibland. Som på bilden ni ser, Gud behöver ansa oss. Klippa oss så att vi blir mer lika honom. För en fantastisk bild med Jesus som herde, det är att han är ett lamm själv, han identifierar sig med fåren. I Uppenbarelseboken så är det Johannes själv som skriver: lammet på tronen ska vara deras herde. Det verkar vara samma person. Herden är själv ett lamm och han regerar. Det finns en auktoritativ aspekt i hans herdeskap. Fåren behöver lyssna till herdens röst och följa hans bud och hans undervisning. Vi behöver följa Guds ord liksom Jesus, lammet, följer faderns vilja i allt. Men det gör vi inte. Och därför behöver vi omvända oss och låta Gud, den gode herden, ansa oss så att vi blir mer lika lammet. För det här, det är inget vi kan åstadkomma i egen kraft. Vi kan inte ansa oss själva, putsa oss själva. Och det kan vara jobbigt. Titta där på bilden. Lägga sig där på golvet, hållas fast när herden ansar den smutsiga och vildvuxna ullen. Och alla dess konkelbär stryker med också. Herden tvekar inte. Han är beredd att ta tag i det slitiga i herdeyrket. Han är inte lejd. Han gör det utan att tveka. Han flyr inte ett enda bekymmer. Han tar på sig arbetshandskarna. Han gör det omsorgt, ofta omsorgsfullt, ofta ömt. Men ibland krävs det också hårdare tag. Och det är nyttigt för oss. Han gör det i kärlek även om vi tycker att det är jobbigt. För det här vi pratar om, det är en omsorg som är dyrköpt. Det är ingen billig kärlek. Det är inte fluffigt och gulligt, som sagt. Och det tror jag det yttersta beviset på är det vi ska komma till nu. För tidigare, ursäkta min röst, i Uppenbarelseboken så beskrev Johannes lammet som slaktat. Och det faktumet finns även i vår text. Vi har redan läst i vers 11 att den gode herden ger sitt liv för fåren, eller hur? Men Jesus säger det faktiskt två gånger i vår text, så vi ska ta det ytterligare en gång. Men från vers 15. Och jag ger mitt liv för fåren. Vi har ju talat om herdens omsorg. Det finns en terapeutisk aspekt hos Jesus som den gode herden. Men om vi bara talar om hur Jesus mättar våra behov och tröstar våra själar, då har vi bara ett terapeutiskt evangelium. Det är ett evangelium, det är det i någon mening. Det är ett glatt budskap. Evangelium betyder ju glada nyheter, men det är inte evangeliet. Vi har även fått höra om herdens förmaning. Det finns alltså en korrigerande aspekt hos Jesus som den gode herden. Han är vårt exempel att följa. Han visar oss vägen, hur vi ska leva och hur vi ska växa som får i hans folla. Men om vi bara talar om hur Jesus tillrättavisar oss, vilket i och för sig är nyttigt och gott, då får vi bara ett moralistiskt evangelium. Det är också ett evangelium i någon mening. Det är ett glatt budskap, det är bra att få vägledning. Men det är inte evangeliet. Det kristna budskapet, det är varken terapi eller coaching. Det är något mycket, mycket mer. För lammet själv, Jesus, han är fårens gode herde och han ger sitt liv för alla sina får. Och han ger inte sitt liv i meningen att han använder alla sina resurser för att ta hand om dem, för att vägleda dem, utan han ger verkligen sitt liv. Han är beredd att göra allt. Offra allt, till och med sig själv. I veckan så såg jag den nya filmatiseringen och tolkningen av det klassiska grekiska verket Odysseen av Homeros. Den genialiske Christopher Nolan har gjort det igen och levererat en episk berättelse på ett sätt som bara han kan i modern filmkonst. Och i en tid där faderskap som sagt inte bara har misslyckats och inte gjort sig gällande som det bör, utan det till och med attackeras, så levererar han en av de mest grundläggande och mest patriarkala berättelserna för västerlandets historia. Familjefadern Odysseus, ni ser han där i mitten på bilden. Han lämnade hem och familj för att i grekernas ögon ärofullt besegra Troja. Och sen påbörja resan hem. Och som den fader han är, så finns det inget annat för honom att komma hem. Hem till sin son han knappt har träffat och till sin fru som han älskar. Och han gör verkligen allt för att komma hem. Han längtar hem till sina får, han längtar hem till sitt hus. Och han övervinner alla möjliga faror på den 10 år långa hemfärden. Han är landsfadern, patriarken, herden för sin familj som tar stora risker för att återförenas. Det är en fantastisk berättelse. Om ni inte har sett filmen, se den. Den har inspirerat många i västerlandets historia. Men det är inte evangeliet. För Odysseus, han är listig. Jag är till och med lite lurig och lömsk. Han gör saker. Han gör vad som helst. Han dödar. Han offrar en av sina andra jordar, nämligen sina soldater som han har ansvar för. Och mycket mer. Och framförallt, han är beredd att vara otrogen mot just sin fru som han älskar och längtar hem till för att kunna komma hem till henne. Och inte minst så luras han. Han lurar sina fiender. Men vet ni vad? Om hans nit trots allt på något sätt är beundransvärd, det kanske den är, och det finns saker att inspireras av, så är det bara en otroligt välkomponerad dikt av Homeros. Men evangeliet är inte bara en välkomponerad berättelse. Det här som Johannes skriver här, det är inte bara något fint, något som gulligt som sagt som vi pratar om, som vi läser som en saga. Den är sann, det är historia, och inte bara det. Vi har en Gud, en herde, som inte bara är beredd att offra allt och göra allt för sina får, utan han är också god. Han lurar inte sina fiender. Han offrar inte delar av sitt folk för att rädda några. Han är inte otrogen mot sin brud, det vill säga kyrkan, hans får. Nej, han var ju lydig sin far i allt. Han offrar sitt eget liv på ett kors. Lammet själv blir slaktat. Men varför det? Kan man fråga sig. Jag ställer mig den frågan många gånger. Varför måste han dö? Kan han inte bara komma hem helskinnad till sina får, som Odysseus gör till sin familj? Sorry, spoiler alert. Farorna och hoten kan han väl bara besegra? Han var ju herden, som ni minns. Han beskyddar ju mot vargen och han profeterar ju mot de lejda herdarna, som vi läste tidigare. Jag tror att för att söka svar på den frågan så måste vi vända oss till en av, enligt mig, kanske den svåraste texten i hela Nya Testamentet. Från Markus 14:27. Och där säger han till sina lärjungar, han säger till sina får. Jesus sa till dem, ni kommer alla att överge mig. Det står skrivet, jag ska slå herden och fåren ska skingras. Vad händer här? Det låter som ett annat budskap. Men det är på samma gång det tyngsta och mest välsignade på en och samma gång som Jesus säger här. De dåliga nyheterna finns i det faktum att han påstår det uppenbara att lärjungarna fåren kommer att överge Jesus. Petrus till och med förnekar honom senare. Så syndens realitet, den är så avgrundsdjup och det finns inte någon återvändo. Men varför ska Gud låta herden dödas? Varför låter Jesus offra sig själv? Jo, för syndens lön är döden. Det här är lite kristendomens ABC. Hedens förmaning som vi pratade om tidigare handlar om hans vägledning och hantera våra tillkortakommanden under vårt liv på jorden. Men innan det behöver han hantera domen över synden, straffet över synderna. Och det är det här den gode heden i egenskap av att själv vara lam säger inför sin helige rättvisa domare, Gud själv: jag tar de andra lammens plats. Jag känner dem alla vid namn. Jag betalar tillbaka priset. Jag betalar skulden. Fåren kunde inte betala på egen hand. De kunde inte rädda sig själva. I sin fåskallighet hade vi alla gått vår egen väg. Och vi människor är ju flockvarelser, så det gäller oss allihop. Vi bara gör som alla andra. Vi hade hamnat på villovägar, blivit vildvuxna och nedsolkade. Men ett lamm var fläckfritt. Jesus, den gode herden. Och därför kunde han med sin kritvita ull tvätta de andra rena. Den här gången räcker det alltså inte med att fåren ansas. Men att Jesus dör på ett kors, det är inte heller bara ett inspirerande exempel för oss människor. Det är Jesus liksom, han visar att han är beredd att dö i sin kärlek. Det blir absurt. Då hade ju fåren hellre velat ha herden kvar. Men det är så att det finns en verklig fara, ett verkligt hot. Och den kanadensiske teologen D.A. Carson beskriver det så träffande när han diskuterar Johannes evangeliets teologi. Det är min egen fria översättning. Herden dör inte för sina får i syfte att fungera som ett exempel. Ungefär som att kasta sig från en klippa i en grotesk och lönlös demonstration under det att han rålar: titta så mycket jag älskar er! Och så dör han. Nej, grundantagandet är att fåren är under rejäl dödsfara. Att i försvar av dessa förverkar herden sitt eget liv. Att genom hans död blir de frälsta. Och det, och bara det, är vad som gör honom till den gode herden. Det, mina vänner, det är evangeliet. Det är detta som verkligen gör Jesus till den gode herden. Inte den terapeutiska aspekten, inte den moralistiska aspekten, utan det faktum att Jesus var beredd att dö på ett kors för att ta överträdelserna på sig. Och det är en helt annan logik än i Odysseen. Gud luras inte. Han är inte listig likt Odysseus, utan han är rättvis. Och han blottlägger hela mänsklighetens synd i öppen dager, och han hanterar den inte genom att träda in på scenen som en hjälte, utan genom att själv bli slagen, och då utplånas synderna. Och det var genom synden som döden hade sin makt. Djävulen är därför besegrad. Vargen ylar sina sista dödsryckningar. För så är det. När vi ser vargen komma i våra dagar, när vi ser det härja i vår samtid, då är det bara dödsryckningar. För vet ni vad? De goda nyheterna, det är att fåren var bara skingrade för en liten tid, i 3 dagar. Därför att fridens Gud har i kraft av ett evigt förbundsblod fört fårens store herde, vår Herre Jesus, upp från de döda. Hebreerbrevet 13:20. Lärjungarna, fåren, fick bevittna den uppståndne Kristus, deras herde, lammet som besegrade döden. Vi har en vers kvar, hörni. Jesus säger: jag har också andra får som inte hör till den här follan. Också de måste jag leda, och de kommer att lyssna till min röst. Så ska det bli en jord och en herde. När Jesus predikar dagens bibeltext i kapitel 10, så gör han det till Israels folk, till Guds folk, de som Gud utvalde på gamla testamentets tid. Men redan då så profeterade Jesaja: så säger Herren Gud, han som samlar Israels fördrivna, ännu fler ska jag samla till honom, till hans församling. Finns alltid plats för en till i Guds folla. Det finns en inbjudan från Jesus för oss hedningar till Guds folla också. För oss gudlösa att vara med i Guds kraftfulla genom det stora att Jesus dog och uppstod. För han dog faktiskt inte bara för folkets synder utan för alla människor. Vissa har tyvärr blivit förskingrade, men min vän, du som ännu inte tagit emot Jesus som din frälsare, ta emot Jesus som din herde, som din gode herde. Ta emot honom idag, för det är aldrig för sent. Inte förrän på den yttersta dagen när den gode herden, överherden Jesus, människosonen, kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, då ska han sätta sig på sin härlighetstron och alla folk ska samlas inför honom och han ska skilja dem från varandra som herden skiljer fåren från getterna. Matteus 25, 31-32. För som ni kanske har märkt så är den gode herden inte fysiskt närvarande här nu. Likt Odysseus är fårens herde, familjefadern, ute på ärende. Men han kommer tillbaka. Och under tiden har Jesus, som den överherde han är, han har insatt underherdar för kyrkan, pastorerna, de som har ansvar för fåren till tidens slut, för att omsorgsfullt vaka över fårens själar, för att beskydda dem och vara beredd att förspilla sitt eget liv för dem, för det tillhör herdeskapet. Och vid Jesu återkomst, då ska han skilja fåren och getterna. Getterna, det är de som förnekar herden och går förlorade. Och tyvärr har Matteus 25, den har använts för att skrämma fåren och göra dem lite osäkra. Är jag ett får eller är jag en get? Men Jesus säger i Lukas 12:32: var inte rädd du lilla jord, för er far har beslutat att ge er riket. Att du är ett får, det är ett gudomligt beslut. Det är inte en mänsklig möjlighet eller något eventuellt. Det är inget föränderligt på det sättet. Okej, getter kan förvandlas till får och inbjudan är som sagt öppen. Han skulle samla alla folk. Men frukta inte med mig, du som gett ditt liv till Jesus. Ett får kan inte förvandlas till en get. Amen. Det här är inte flyktigt. För Jesus är den gode herden och hedningarna och Israels folk ska bli ett folk och de ska bli en jord och lyssna till Herrens röst. För att runda av denna predikan vill jag också skicka med något kort om den kärlek som den gode herden representerar. När vi läst Johannes evangeliet från kapitel 10. Och när Johannes rundar av hela sin bok, hela sitt evangelium, så berättar han berättelsen om hur Jesus sänder ut en av sina många underherdar då, som han insatt i denna värld, nämligen Petrus. När de hade ätit sa Jesus till Simon Petrus: Simon, Johannes son, älskar du mig mer än de andra? Han svarade: ja herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa till honom: för mina lamm på bete. För andra gången frågade han: Simon, Johannes son, älskar du mig? Han svarade: ja herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa till honom: var en herde för mina får. För tredje gången frågade Jesus: Simon, Johannes son, har du mig kär? Petrus blev bedrövad när Jesus för tredje gången frågade: har du mig kär? Och han svarade: herre, du vet ju allt. Du vet att jag har dig kär. Och Jesus sa: för mina får på bete. Notera att Jesus frågar om Petrus älskar honom. Han frågar faktiskt inte om han älskar fåren. Att han älskar fåren vet vi redan av att Jesus säger: mer än de andra. Älskar du mig mer än de andra? För Jesus visste att om Petrus, hans underherde, om han inte älskar Jesus först, kommer han inte att älska fåren. Jesus och hans kärlek måste vara i centrum. Jesus visste att om Petrus inte älskade honom så skulle inte evangeliet sprida sig över hela världen. Då hade det varit dödsdömt. Och så säger han: för mina får på bete. Och som sagt, det är kläggigt, det är geggigt, det är slitigt. Det är jobbigt, det är en dyrköpt kärlek. Det är inte en billig kärlek att föra Guds lamm på bete. Det kostade allt. Och allt det som förkunnas i denna text kokas ner i kärleken, i Guds kärlek. Om det inte är motivet så är allt bara fåfängligt. Då ekar det tomt. Ni kanske har hört att för några år sedan så bröt ut en mycket kort böneväckelse på det kristna universitetet Asbury i USA. Den varade konstant i en hel vecka och tusentals människor vallfärdade till skolans aula. Och Gud berörde många människor där natt och dag. Människor böjde sina knän inför Gud. Det kallades för The Asbury Revival. Men efter 7 dagar gjorde ledningen på skolan det stora och enligt mig då väldigt respektingivande att avbryta väckelsen. Varför det, tänker man då? De uppmuntrade människorna att istället sprida vidare evangeliet till var de nu än kom ifrån. Så de valde att inte kapitalisera på skeendet. Men vet ni hur det startade? Jag tror inte det är lika känt. Det började med att en kille, en snubbe, typ i min ålder, höll en predikan i aulan om Guds kärlek. Det var mycket enkelt. Han predikade om att kärleken måste vara genuin. Och han berättade kort om sin story, hur han fick möta Guds kärlek. Och i ärlighetens namn så tyckte jag att det var någon häpnadsväckande predikan. För det var ett simpelt budskap. Han stod där ganska ledigt, delade sina tankar i 20 minuter. Långt var det inte. Och om jag ska vara ärlig så tror jag att min predikan idag är mer strukturerad och välförberedd. Om man nu får säga så. Får man nog egentligen inte. Men det spelar ingen roll. För den predikan han höll visade på den gode herden. Den visade människorna Guds genuina kärlek. Det var det viktiga. Ingenting annat. Helt utan hype. Helt utan strålkastare. Helt utan rökmaskiner. Helt utan maffig låsång. Helt utan en superengagerad predikant. Så blev massor av människor berörda. De börjar be för varandra, börjar knä i 7 dagar. Omvänder sig, bekänner sina synder och folk vallfärdade dit. Det var inget karismatiskt flummigt kaos, nej. Det var jätte som förvandlades till får. För de fick möta den gode herdens kärlek. Amen. Ja, Fader i himlen, jag tackar dig för att du är den gode herden. Jag tackar dig att du släpper inte dina får. Det är jobbigt, det är kläggigt ibland. Men det är också underbart härligt och fluffigt ibland. Också. Tack att ditt rike ibland glimtar till i vår tid, i vårt liv, i vår samtid, i vår gemenskap. Jag ber här att du ska påminna oss om det. Från det att vi föds tills att vi blir grå. Att du är med hela vägen, Herre. Du går inte bara längst fram utan också längst bak. Och för dina får på bete. Amen.
Tack för att du har lyssnat på undervisning från oss i Malmö Pingstförsamling. Så roligt att du tog del av det här. Om du blev berörd på något sätt, eller om du fick några tankar eller funderingar, eller om du tog emot Jesus, så vill vi jättegärna höra från dig. Du kan nå oss via vår hemsida www.malmopingst.se. Där finns kontaktuppgifter till alla våra pastorer, anställda och andra ledare. Du kan också nå oss via våra sociala medier. På Facebook heter vi Malmö Pingstförsamling. På Instagram heter vi Malmö Pingst. Du kan också ringa oss på 040 800 30. Har du något du vill att vi hjälper till att be för så kan du mejla oss på forbon@malmopingst.se. Då når du vårt förbönsteam direkt. Tack än en gång att du lyssnade. Hoppas att vi ses framöver på gudstjänst på söndagar 10:30 eller på någon av våra andra samlingar. Känn dig varmt välkommen. Ha det så bra så länge och Gud välsigne dig.